Det är två saker man inte vill se tillverkas. Det är korv och politik, för det är ingen vacker syn. Och det här är verkligen ett så här extremt bra fall när politiken blir väldigt ful.
Du lyssnar på Stockholmspodden, en podcast av Moderaterna i Stockholms stad och län.
Hej och välkomna till veckans avsnitt av Stockholmpodden. Den här veckan har vi med oss en alldeles unik person i form av Andreas Henriksson som är journalist och, ska vi säga, tidigare socialdemokrat eller?
Jo, men,
med starka kopplingar till Socialdemokraterna.
Ja, men det stämmer. Jag brukar presentera mig själv så här med att jag har 10 år på insidan i politiken. Jag var med i sossarna från 85 till 94 i Södertälje. Jag är född och uppvuxen och där var jag med i SSU och sen jobbade jag även som kommunalrådssekreterare och satt i fullmäktige. Och sen upptäckte jag att det var roligt att sitta på läktaren och kommentera. Så jag bytte sida, så efter det har jag varit 25 år och skrivit framförallt om ekonomi och politik.
Ja, och du har vid något tillfälle sagt att du är en hästväljare. Vad betyder det?
Jag är en hästväljarsosse. Det betyder att en hästväljare, det är liksom ett vedertaget begrepp inom statsvetenskapen. Det betyder att den väljaren är så lojal så att han eller hon röstar på sitt parti även om det partiet skulle utse en häst till partiledare. Men någonstans går gränsen också för en hästväljarsosse.
Ja, välkommen i alla fall, Andreas. Och anledningen till att vi gärna vill ha med dig och din berättelse här, det är att du nyligen skrivit ett långt och detaljrikt Facebook-inlägg som handlar om en fråga som vi har tagit upp här tidigare, nämligen det som har hänt i Botkyrka de senaste åren och som till slut ledde till att Socialdemokraterna tappade makten efter 29 år och att kommunen numera styrs av Moderaterna tillsammans med delar av före detta Socialdemokrater och de här oberoende S och en konstellation av andra partier också. Det här är ju en intressant story och du har engagerat väldigt mycket om den, du kan väldigt mycket om den. Kan inte du berätta lite grann, vad är det som har hänt och varför är det här så intressant?
Jag kan dra bakgrunden till varför jag engagerar mig och grävt så mycket i den här som grävande journalist. Det är att jag sitter och skriver på en bok om det som kallas för systemhotande välfärdsbrottslighet. Det är korruption, det är politisk korruption, det är ekonomisk brottslighet och så vidare. Och mitt i arbetet med den här boken så händer det här väldigt konstiga i Botkyrka med deras fritidsgårdar och den här interna politiska kriget som utbryter i Socialdemokraterna. Det som man säger i korthet hände, som jag ser det, som så att det visade sig att i Botkyrka så fick man stora problem med vissa element, vissa personer som hängde på fritidsgårdarna. Fritidsgårdarna drevs av ABF på kommunal entreprenad. Det betyder att Botkyrka skattebetalare betalade ABF Botkyrkasalen för att driva fritidsgårdarna. Det där visade sig vara en miljö där gängkriminella rörde sig aktivt. De hade det som värmestugor, de hade med sig vapen, de satt i västar, såna här skyddsvästar, de satt och spelade tv-spel, men vad värre är så antagligen så har de också rekryterat barnsoldater. De har pysslat med narkotika och sånt. När kommunen blev uppmärksammad på det här så tog fritidsnämnden i Botkyrka ett beslut om att anlita ett säkerhetsbolag. Den här typen av säkerhetsbolag har till exempel inte bara väktare som man ser ute på stan, utan de har också en utrednings- och analysavdelning som består av väldigt erfarna tidigare poliser. De här skrev en rapport om hur det såg ut på fritidsgårdarna, alltså på uppdrag då av fritidsnämnden. Och den här rapporten, när den presenterades, 40-sidiga rapporten, den var fullständigt förödande för ABF. För det visade sig att det fanns massa systematisk gängbrottslighet inne på fritidsgårdarna. ABFs ledning var medveten om detta, hade varit medveten om det en längre tid, men gjorde ingenting åt det. Och då var ju kommunen tvungen att kliva in och stänga fritidsgårdarna. Och då, om man ska ta till ett kraftord, då bröt hela helvetet ut i Socialdemokraterna internt i Botkyrka.
Ja, och vad var det som hände då? För då hade man ju ett annat kommunalråd. Man hade Ebba Yslin som kommunstyrelsens ordförande som då hade i valet senast gjort ett bra resultat.
Ja.
Och hade så att säga egentligen mandat då, kan man väl säga, från väljarna i alla fall, att driva kommunen då.
Om vi backar till senaste valet så gick Magdalena Andersson till val på sloganen "Vi ska vända på alla stenar". Det betyder att man skulle göra upp med den grova kriminaliteten, framförallt då gängen och nätverken och all knarkhandel och så vidare. Oavsett var den finns, oavsett vilka uttryck den tar sig. Och det här tog Ebba Yslin på allvar. Hon gjorde det med den här True Secure-rapporten som visade exakt hur illa ställt det var på kommunens fritidsgårdar, som observerade att kommunens skattebetalare betalade för. Ja, hon helt enkelt, som jag brukar uttrycka det, om jag får då vara lite journalistisk lättsinnig och säga att hon vände på en av stenarna och hittade massa ABF-märkt S-skit där. Och då tog hela helvetet hus, för den stenen skulle man tydligen inte vända på enligt det som sen hände. Visst, bekämpa gärna gängen, men det finns en koppling till socialdemokrater och gamla ABF-are och gamla riksdagsledamöter i Socialdemokraterna, då ska man hålla sig borta därifrån. Det är slutsatsen vi måste dra av det som sen hände.
Ja, för vad var det som hände med henne?
Ja, det som hände var att det utbröt en falangstrid. Den här falangstriden var för mig väldigt svår att förstå mig på tills jag lyckades lösa knäckfrågan. Det som skedde var att det var tre falanger som engagerade sig i en intern maktkamp. Den första falangen var Ebba Östlin och de som tyckte att hon gjorde ett jättebra jobb. Varav många socialdemokrater i fullmäktige gjorde det. Den andra falangen var ABFs ledning i Botkyrkasalen som blev jätteförbannade på att hon stängde ner fritidsgårdarna. Och den tredje falangen, det var interna Östlin-kritiker i Socialdemokraterna i Botkyrka. De var inte kritiska mot hur de hade hanterat fritidsgårdarna och ABF, utan de var kritiska mot att hon hade byggt en bunker, om man ska lyssna på den sidan. Alltså att hon toppstyrde för mycket. Ja, men det finns ju i moderata sammanhang så pratar man om bunkern kring Carl Bildt en gång i tiden, om vi backar väldigt länge. Det är enligt Ebba Östlins kritiker, och då, eller som jag har liksom försökt tolka ut, och då pratar vi inte om ABF-gänget, utan de som kritiserade hennes ledarskap internt. De tyckte att det fanns ett alldeles för stark bunkermentalitet. Hon omgav sig med för få rådgivare. Hon kunde till exempel sitta och ta beslut om äldreomsorgsfrågor med sina närmaste rådgivare och medarbetare utan att det ansvariga kommunalrådet för äldreomsorgen fick vara med i det rummet när de tog de facto besluten.
Det var toppstyrt alltså.
Det var väldigt toppstyrt. Och det som hände då var två olika falanger som har ett gemensamt intresse av att flytta någon, få bort någon, slog ihop sig och började försöka manövrera ut Ebba Östlin. Det var vad som skedde. Och då blev det en väldigt hård intern strid i Socialdemokraterna som slutade med att Ebba Östlin manövrerades ut.
Hon blev bortröstad på ett årsmöte? Eller?
Ja, det var två årsmöte. Jag kan berätta exakt hur smutsig den här striden var. Då backar vi till innan valet 2022. Då tar hon som var ordförande, styrelseordförande i ABF, och det här var efter att rapporten hade presenterats och kommunen hade stängt ner dem. Då tar hon Ebba Östlin under sidan på ett internt partimöte, eller om det var i fullmäktige. Och så säger hon att du ska få sparken, vi ska flytta på dig. Men vi gör det efter valet. Så nu kör vi en valrörelse, allting. Men sen vet vi vad som kommer hända. Och det visade sig att det var precis vad som hände. Det bröt ut ett internt inbördeskrig som slutade med att Ebba fick sparken och flyttas. Men det där inbördeskriget innehåller i sig så många absurditeter, så att jag som har grävt i det många timmar, jag har fortfarande liksom riktigt lite svårt att tro på det jag har hittat. Inte för att det är falskt, utan för att det är såna absurda detaljer i det.
Ja, för det var några vändor där med årsmöten och sånt där. Och bland annat att det var, de försökte väl mobilisera på båda sidor.
Ja,
och det var så partiledningen blev involverad också.
Ja, att det mobiliseras på båda sidorna i en maktkamp lokalt. Ja, men det är ju så lokala maktkamper går till. Det kan vara i en SSU-klubb. Det kan vara i MUFs centralt, slaget i Lycksele för de gamla moderaterna som lyssnar på det här minst det. Alltså det är så politiken går till. Och grundregeln vid sådana maktkamper är att partiledningen ska hålla sig väldigt långt borta från dem. De ska låta ungdomsbundarna eller det lokala kommunpartiet göra upp om det här, och sen får de kliva in i efterhand och liksom sopa ihop spillren och se till så att man blir kompisar ändå, så man kan fungera framåt. Men vad som hände här var att här tog partiledningen i form av partistyrelsen väldigt tydlig ställning. För att när de här båda falangerna började rekrytera in medlemmar så gick det väldigt bra för Östlin-falangen. Hon fick ungefär 100, jag tror det var 98 eller så här nya medlemmar på kort tid. Och då bestämde sig partistyrelsen plötsligt, efter att de här nya medlemmarna hade blivit medlemmar i partiet och fått ett välkomstbrev och hälsat välkomna på ett väldigt artigt sätt i partiet, då blev de plötsligt uteslutna. De fick inte vara med och rösta på det avgörande lokala partimötet i Botkyrka. Men det absurda är inte slut där, utan det skickades ut ett internt mejl som jag har en kopia av, som skrevs av den lokala partiombudsmannen i Socialdemokraterna, där han förklarar att de nya medlemmarna är uteslutna, det vill säga de får inte rösta på det här lokala partimötet, men de är väldigt välkomna in i partiet igen som medlemmar dagen efter det här partimötet. Det är ju ett rent hån, det här brevet. Men framförallt är det så jättekonstigt. Varför ska Magdalena Andersson och Bodin, alltså partiledaren och partisekreteraren, se till så att partistyrelsen tar ett aktivt beslut om att utesluta nya medlemmar? Där, jag vet ju inte vilka individer det är, men jag tittade och såg ungefär och har fått, liksom via de källor jag pratar med, fått mig klart ungefär vilka bostadsområden de nya medlemmarna kommer ifrån. Det är utsatta bostadsområden. bostadsområden. Det är miljonprogram. Det vill säga, det är första eller andra generationens, eller kanske till och med tredje generationens invandrare. Det vill säga sådana medlemmar som Socialdemokraterna skriker efter att få och vill ha. Och när de plötsligt kommer 100 nya medlemmar i ett av partiets starkaste fästen, så slänger man ut dem. Alltså det är ett sånt politiskt, taktiskt och strategiskt haveri, så det finns inte. Mm. Men det finns en förklaring till det där. Och den förklaringen jag har fått, den går ut på att Åsa Westlund, som är erfaren socialdemokratisk riksdagsledamot, har tidigare suttit i EU-parlamentet. Hon och Ebba Östlin har länge haft liksom hard feelings mot varandra. Det gick till och med så långt så att det tillsattes en intern utredning där man tittade på hennes ledarskap, därför att kritiken mot bunkermentaliteten fanns redan då. Och man konstaterade att ja, den här är inte bra, den är inte okej. Men man vidtog inte några mera åtgärder än att skicka en typ kraftig rekommendation om att ni bör jobba med er interna kultur. För att förstå det här och lyckas få det här pusslet begripligt, så har jag landat i slutsatsen att Åsa Westlund och Ebba Östlin blev väldigt oense på varandra där. De har inte kunnat prata ihop sig, och nu såg Åsa Westlund chansen att klippa till Ebba Östlin. Det var därför Åsa Westlund gick till partiledningen och lyckades få dem övertygade om att vi ska utesluta de här 100 nya medlemmarna. Vilket i sig är ett både taktiskt och politiskt haveri. Men jag brukar väl säga i alla fall att det är två saker man inte vill se tillverkas. Det är korv och politik, för det är ingen vacker syn. Och det här är verkligen ett så här extremt bra fall när politiken blir väldigt ful.
Ja, å ena sidan så stod då Baudin i Aktuellt, eller om det var Agenda, och sa att det här är ju en lokal politisk konflikt och den ska lösas lokalt. Samtidigt som man nekar tillträde till 100 nya medlemmar. Det går ju inte riktigt ihop.
Nej, det går verkligen inte ihop. Alltså Bodin kunde sitta i P1 morgon på morgonen och säga en sak, och så satt han i studiet på eftermiddagen och sa en helt annan sak. Så att jag landade i slutsatsen att Bodin hade inte koll. Han förstod inte konflikten. Han hade en stab som var för dålig, som inte servade honom med bra talespunkter. Men finns någonting som motsäger detta, och det är att Bodins hustru har tidigare jobbat i Botkyrka, och framförallt tror jag till och med delvis med ABF där. Så att han vid sitt köksbord har en person som skulle kunna gett honom hela historien. Och ändå så klampar han runt och förstår liksom inte vad han gör. Så att, nej men det är så konstigt. Jag brukar också säga, skulle jag skriva det här i en politisk roman eller thriller eller deckare eller whatever, så skulle det inte vara trovärdig. För den innehåller för många absurda detaljer. Men som vanligt så är det ju så att verkligheten överträffar dikten liksom. Om man ska komma ihåg att det hela har landat i nu, som du säger, att, vilket ni har pratat om i den här podden tidigare, att kommunen styrs nu av en politisk koalition. Det finns två socialdemokratiska partier. Ett heter Socialdemokraterna och det andra heter Oberoende Socialdemokraterna. Och det Oberoende Socialdemokraterna, när de presenterade sitt nya parti, så sa de bara att nej, men vi går till val på att genomföra det som Socialdemokraterna gick till val på senast och genomföra. Men de har inte genomfört det, utan de har ju lämnat den linjen så att säga. Va? Mm. Så det, och man ska ha klart för sig att de som lämnade partiet, jag har två exempel på det. Det var han som var fullmäktigesordförande, som till yrket och till vardagen är chefsåklagare i Eskilstuna och erkänt hård, är väldigt skicklig och kompetent. En annan person som hoppade av heter Birgitta, och hon var fullmäktigesordförande i 16 år tror jag det var, som också lämnade partiet i protest och gick med i de Oberoende Socialdemokraterna. Om man ska sammanfatta haveriet så kan man göra på följande sätt. Socialdemokraterna har helt på egen hand lyckats tappa makten och splittrat sitt parti i Botkyrka under innevarande mandatperiod. Genom att de själva har ställt till det för sig. Eller om man ska vara lite down with the kids, de har fuckat upp det för sig själva. Med hjälp av partisekreteraren och partiordföranden och ordföranden i det lokala partidistriktet. Alltså det är ett sånt socialdemokratiskt haveri av monumentala mått. Så om man som jag då är gammal hästväljare sossa, så tycker man att det här är helt absurt. Och samtidigt så får jag ju lite ont i magen. För mig, och nu pratar jag inte som socialdemokratisk väljare utan medborgare och journalist som granskar grov kriminell brottslighet. Det är inte okej någonstans att Socialdemokraternas partistyrelse ställer sig på gängkriminellas sida, vilket var effekten av att de uteslöt de 100 medlemmarna. Som om de hade fått vara kvar och röstat, så hade Ebba Östlin vunnit den avgörande omröstningen och suttit kvar som KSO i Botkyrka.
Men tror du att de räknade med där att allting skulle bli frid och fröjd bara de fick bort Ebba Östlin och att de kunde fortsätta då och driva kommunen på sitt sätt?
Jag förstod inte. Tidigt förstod inte jag hur de tänkte, för att jag tittade på och sa att det här kommer inte sluta väl. Jag pratade med tidigare tunga socialdemokrater som också satt och tittade på det här från sidan, men som inte själva var involverade eller hade någon Botkyrka kopplingar, men de har en väldigt lång erfarenhet av hur socialdemokratin och praktisk politik funkar. Och de skakade också på huvudet och sa att det här kommer inte sluta väl. Och som exempel som politisk krishantering kan man säga att man kan ju skriva ett skolboksexempel på hur man inte ska göra. Om man ska utbilda folk i politisk krishantering, då ska man titta på Botkyrka, analysera det i alla detaljer och så säga, om ni själva är med om det här, så gör som i Botkyrka, fast precis tvärtom.
Men vad säger det då om partiet, både lokalt och nationellt, när sånt här kan hända?
Här kommer vi in på faktiskt det som är storyn bakom storyn. Storyn bakom storyn i Botkyrka, det tror jag är Magdalena Anderssons undermåliga partiledarskap och ledarskap i opposition. Hon var en alldeles utmärkt partiledare och finansminister när de satt och styrde. Men i opposition så klarar hon inte av det. För då har hon inte den här uppbackningen av de här väldigt kompetenta tjänstemannastaberna. Och jag tror att det är det som är storyn som har visat sig här. Magdalena Andersson är oerhört populär internt i partiet efter att de gick framåt 2022 men ändå förlorade valet. Och den bilden av Magda har nu väldigt tydligt krackelerat bland vanliga väljare. Men internt i partiet så ligger man efter. Man har inte förstått vilket stort misstroende det finns mot Magdalena Andersson där ute. Jag kan bara konstatera att det är Socialdemokraterna som vi ser idag. Det är ett helt annat parti än vad jag gick med i 1985.
Är det en bunkermentalitet även där och då som de kritiserade Ebba Östlin för?
Ja, men det är det nog absolut. Och det tycker jag vi kan ta ett annat intressant exempel som är alldeles nytt. Det var ju det här när Magdalena Andersson av någon obegriplig anledning hoppade på YouTuben och den liberala opinionsbildaren Henrik Jönsson i en lång DN-intervju. Och i undertexten anklagade honom för att vara en ryskfinansierad påverkansagent. Vilket är helt absurt. Henrik är dessutom extremt öppen med sin finansiering av podden. Det står en massa namn under varje så här lördagspodd som man lägger ut. Varför ska Magdalena Andersson i en lång DN i en intervju plötsligt hoppa på en fristående, smart opinionsbildare som har fattat det här med gräsrotsfinansiering och YouTube? Då skjuter man ju sig själv i foten. Vilket visar sig av att den intervjun kommer ju att handla om Magdalena Anderssons obegripliga påhopp på Henrik Jönsson. Som dessutom visar sig när man går in och lyssnar på den intervjun, eftersom DN fick massa påståenden om att det var de som tog upp Henrik Jönsson och säger det visade sig inte stämma. Ja, men det var ju Magdalena Anderssons pressekreterare som satt och tog plats i den där intervjun och började prata om Henrik Jönsson och att det var någon skumfinansiering. Som sen dessutom påstår att DN-journalisten det är absolut dummaste man kan göra som journalist. Och det här kan jag säga som både för detta politiker och som journalist som har skrivit om PR-branschen och krishantering. Det är att påstå att en journalist ljuger när journalisten har det på band som verkligen har sagt och kan motbevisa den lögnen. För då är man rökt som pressekreterare. Då har man bränt hela sitt förtroendekapital. Och då har man i praktiken omöjliggjort sitt jobb. Så att jag förstår inte hur Magdalena Anderssons presssekreterare ska kunna komma ut med någon slags heder i behåll och fortsätta vara presssekreterare. För är hon det så kommer ju alla journalister börja med att fundera på att jaha, men ljuger du nu? Hur ska jag förhålla mig till dig?
Och vad tror du, varför man gör man så här då? Är det för att man tycker man att den här borgerliga opinionsbildningen med till exempel Henrik Jönsson som exempel är ett hot? Är det så att man vill då med ett eget högt förtroende i ryggen gå in och så tveksamhet i det, eller vad tror du att, varför gör man så?
Det är en bra fråga som jag bara kan spekulera om. Men jag tror så här, Socialdemokraterna och framförallt Magdalena Andersson har länge haft medvind i medierna och i sitt eget parti. Om man tittar och lyssnar på vad Socialdemokraterna säger internt och tittar på deras egen valutvärdering så låter det som om Socialdemokraterna vann valet 2022 tack vare Magdalena Andersson fast de egentligen förlorade. Och det förklarar de med att jo, men vi gick ju fram för första gången på länge när vi satt i regeringsställning och sen så var det bara för att Centern och Vänsterpartiet och Miljöpartiet gick bakåt som vi förlorade, men vi egentligen vann. Ja, men alltså det där kan man ju diskutera hur det vill som helst. Men jag tror att Socialdemokraterna har länge seglat i medvind i medierna. Men om man har varit med länge så vet man att medielogiken funkar som så att förr eller senare så tröttnar journalisterna på att låta någon segla på en räkmacka. Till slut bestämmer man sig för att nej, men nu har ju de seglat på en räkmacka lite för länge. Nu ska vi börja granska dem betydligt hårdare. Och det är det skiftet som nu har hänt i socialdemokratin. Och det har skett bland annat tack vare Botkyrka-skandalen. Men framförallt så tror jag att den utlösande faktorn där, det är den uppenbara lögnen från Magdalena Anderssons pressekreterare till DN.
Mm. Och det är väl väl inte det enda exemplet heller, utan Magdalena Andersson satte ju personligen sin heder i pant när det gällde El Hay också. Det var ganska anmärkningsvärt, som vi också har ett väldigt populärt avsnitt om här i podden, just när det gällde förtalsanmälan som partiledningen ställde sig bakom också, där man förtalsanmäler en politisk motståndare för att han hade sagt vad han ansåg vara rätt och riktigt. Och han har ju faktiskt också koll på de här grejerna. Han har ju en bakgrund inom Noa bland annat och så vidare.
Vi pratar om Fredrik Kärrholm som är en ny moderat riksdagsledamot. Återigen, där agerar Magdalena Andersson jättekonstigt. El Hay, som alltså är en libanesisk-palestinsk socialdemokratisk riksdagsledamot från Malmö, han går på en politisk konferens som PLOs Stockholms ambassad, det är egentligen inte en ambassad, men man kan kalla den för en Stockholms ambassad, säger är en Hamas-konferens. PLO är sossarnas folk, människor där nere i Palestina, inte Hamas. Ändå tar El Hay och går på den här konferensen, fast gruppledningen sagt åt honom uttryckligen att du ska inte gå på den, det är olämpligt. Alla andra som är vänsterpolitiker upptäcker också det här samtidigt och går inte. Och det förstår man, om man kan sin politiska historia, kan bara sluta på ett sätt. Att El Hay kommer tvingas bort, vilket är som har skett. Men det obegripliga är att Magdalena Andersson klev in och gick in med allt sitt förtroendekapital och sa att El Hay, men han är ingen Hamas-kramare. Han är en god fackföreningskille och honom litar vi på. Fast han redan hade brytit mot hennes egen grupplednings uttryckliga order. Det är en avsaknad av politisk institution och politiskt omdöme som är väldigt ditt, tycker jag, symboliskt och säger någonting om att Magdalena Andersson klarade av att vara finansminister, hon klarade av att vara statsminister för att hon hade så bra staber omkring sig. Men i opposition så havererar hon bara.
Hon sa väl till och med i en direktsänd debatt att han ägnat hela sitt politiska liv till att bekämpa Hamas.
Ja, men det är ju så obegripligt. Jag förstår inte varför hon säger det. För det där är sånt där som vi journalister är jättelätt att kolla. Ja, men vi går in och slår i databasen. Alltså vem som helst kan gå in och slå i riksdagens databaser. Och det visar sig att han hade ju inte alls varit någon stark Hamas-kritiker. Han hade typ varit det 3 gånger. Men det var när han hade ställt interpellationer eller motioner som andra var medundertecknare i. Och sen då skickade han in den här förtalsanmälan och blev tyst. Vilket var jättekonstigt. Och sen då när polisutredningen lades ner. Ja, men då går han ut och börjar prata om att han kunde inte tacka nej till att vara med på den här konferensen, för då hade han svikit sin morsa. Ja, men det tycker jag var ett väldigt bra svar, för då fick vi veta att hans lojalitet och sympatier ligger inte med Sverige, ligger inte med Sveriges riksdag, ligger inte med Socialdemokraterna, utan det ligger med hans morsa. Det är att man inte förstår att om man kliver in i Sveriges riksdag så ligger inte längre lojaliteten hos det palestinska folket, utan då ligger det faktiskt hos sina svenska väljare. Och det där förstod inte El Hay eller El Hamas eller vad nu hette. Lite freudiansk felsägning av Magdalena Andersson där.
Dessutom,
ja. Ja, och då slutar det som det slutade. Och det där, alla som har varit med i politiken lite tidigare, kunde direkt säga så här kommer det sluta. Ändå gick Magdalena in återigen och försvarade honom på ett obegripligt sätt. Magdalena Andersson saknar den typen av politisk intuition och magkänsla för att ta snabba beslut som gör att hon hamnar rätt. Det som Göran Persson, hennes mentor och lärofader i politiken, var så extremt skicklig på. Hon har inte den förmågan.
Nej, och när man då hamnar sen då, om man hamnar på fel sida, då måste man fortsätta försvara det istället för att erkänna att jag hamnade på fel sida.
Trampar man fel, ja men då får man väl erkänna det och säga tyvärr det gick lite snabbt, det blev lite fel, men nu när vi har tittat närmare på det här så visar det sig att ja men det stämde inte riktigt. Man ber om ursäkt, folk accepterar att man tar fel beslut, men då ska man liksom erkänna det istället för att gräva ner sig ännu mer djupt i den här kökenmödingen som Magdalena lyckades trampa ner i.
Men så storyn bakom storyn nu då, alltså det hänt ett antal sådana här saker som egentligen grundar sig i en bristande politisk intuition, som du säger, i partiledningen. Kanske inte bara partiordförande utan även andra i partiledningen.
Jag tror att för att förstå Socialdemokraternas partiledning så måste man alltid titta på både partiordföranden och partisekreteraren. Det är de två som kör partiet. Partiordföranden sköter politiken, partisekreteraren sköter organisationen. Till exempel så är det jättesvårt att förstå varför Magdalena Andersson gick ut och försvarade nu El Hay så starkt. Om någon skulle försvara honom så skulle det vara partisekreteraren. Det är klassiskt, det är så Socialdemokraterna sköter sådana här saker. Man har en partisekreterare för att partisekreteraren, förlåt uttrycket, ska kunna ta massa skit och hantera jobbiga frågor för att den här skiten inte ska hamna sprätta på partiordföranden. Den grundregeln glömde både partisekreteraren och partiordföranden bort här. Så min slutsats är att ja, det gick bra i valrörelsen. valrörelsen, men sen har det inte gått så bra. Men den läxan har partiet inte riktigt tagit till sig ännu. Väljarna har tagit till sig det. Vi kommer att se ett fortsatt förtroendefall för Magdalena Andersson framöver. Det kommer sannolikt också slå mot Socialdemokraternas opinionssiffror. Men orsaken till det har man inte velat ta till sig riktigt internt i partiet ännu.
Ja, det får framtiden utvisa. Vad jag tänkte precis fråga dig var om du har någon spaning framåt, både för de här oberoende S i Botkyrka då, med åklagaren i spetsen och som nu har tagit tag i kommunen tillsammans med lite oväntat sätt kanske, ja. Framförallt Moderaterna då. Men också generellt för partiet. Vad tror du om de närmaste åren?
Ja, ska jag ge en kommentar till den här nya majoriteten som står i Botkyrka, just Socialdemokraterna i form av de oberoende Socialdemokraterna och Moderaterna, är att där ser vi ytterligare ett exempel på det som jag kallar Sörmlandsmodellen. Och Sörmlandsmodellen går ut på att Socialdemokrater och Moderater styr kommuner ihop. Det gör man på flera ställen i framförallt Sörmland. Och jag har roat mig med att titta på de kommunerna. Vad beror det på att just sossarna och Moderaterna styr i de här kommunerna? Och då har jag landat i en och samma slutsats, att det beror på ett stort personligt förtroende mellan den ledande moderata kommunalrådet och det ledande socialdemokratiska kommunalrådet. Där de tar i hand och gillar varandra och funkar och vet att vi pragmatiskt kan driva kommunen framåt. Då går det bra. Och jag tror att, jag skulle gissa utifrån den erfarenheten, att tittar man då på oberoende socialdemokrater och moderaterna, att det finns ett stort personligt förtroende, en stor politisk samsyn i vilka problem man har i Botkyrka och hur man ska hantera dem framöver mellan ledande personer i de här båda partierna.
Så väljare i Botkyrka kommer då kunna välja mellan Socialdemokraterna och oberoende Socialdemokrater?
Ja, och det blir en jätteintressant test. Här bara för några dagar sedan så var det ju ett intressant inslag i lokalnyheterna i SVT från Botkyrka som berättade om att socialdemokratiska årsmötet i Botkyrka hade rekordlågt deltagande av medlemmar. De hade ett 60-tal medlemmar på plats, vilket aldrig tidigare hört talas om. De brukar vara minst 100 på det där. Det är ju inte så konstigt. De som inte gick dit är de som är oberoende socialdemokrater.
Ja, det här kommer försvunnit.
Ja, det här kommer ju bli en test i nästa val. Om oberoende socialdemokrater blir större än Socialdemokraterna i nästa kommunval i Botkyrka, ja, men det är ju en spark där bak på både den lokala partiledningen som utmanade Ebba, partidistriktets ledning, men också en riktig rejäl känga där bak på Magdalena Andersson och Bodin.
Ja, och hur ska då hästväljaren göra? Jag tänker, eftersom du är väldigt kritisk till hur saker och ting har hanterats, hur hanterar du det när du är hästväljare?
Så första gången har jag svår politisk ångest, därför att jag har alltid röstat på sossarna. Jag har ju lämnat partiet när jag blev journalist, men jag har alltid varit öppen med mina egna personliga politiska sympatier, just för att de inte ska färga min journalistik. Och det är nu också när jag säger att jag kommer självklart rösta på Socialdemokraterna lokalt och regionalt. Men nej, jag tror inte att jag kan rösta på Magdalena Andersson och Thomas Bodin efter det de har gjort i Botkyrka, givet att jag skriver en bok som är väldigt bekymrad över det här med liksom politisk korruption, infiltration, systemhotande välfärdsbrottslighet. Jag menar, kom igen, ABF fick 9 miljoner per år för att driva Botkyrkas fritidsgårdar, och som tack för det så låter de gängkriminella härja där och rekrytera barnsoldater. Men tacka fan på att massa föräldrar blir förbannade och djupt bekymrade och går med i socialdemokratin för att städa upp, och som tack för det blir de utslängda. Och då känner jag att det är väldigt, väldigt, väldigt långt ifrån det parti som jag gick med i. Dessutom, och det här är återigen en personlig preferens, jag har väldigt stor respekt för vad Gunnar gör som justitieminister. Jag tycker om det. Jag ser att han har tagit situationen i Sverige, som jag är djupt, djupt bekymrad över, på stort allvar. Och han får resultat gjorda. Och då känner jag liksom att nej, men han bör väl få 2 mandatperioder på sig. En mandatperiod är för lite. Jag är väl mycket inne på att jag ska rösta på Gunnar Strömmer. Sen kanske det betyder att jag får rösta på någon andra moderat eller någon moderat sedel där han inte står med på. Men jag kommer i alla fall mentalt försvara mig att nej, men jag går och personkryssar på Gunnar.
Du röstar på en som vänder på stenar på riktigt, inte bara snacka om det.
Nej, precis.
Men du, när kommer boken då? När kan vi läsa din bok?
Ja, men det frågar mig min förläggare också. Nej, men jag siktar på att någon gång i höst kanske. Det ska vi se. Och jag hoppas kunna ha med lite nyheter och sånt om intressanta exempel på politisk infiltration och sånt i myndigheter som inte bör vara politiskt infiltrerade och korrumperade. Till exempel Skattemyndigheten, utan att säga något mer.
Oh, vilken cliffhanger.
Ja, det är en cliffhanger.
Det blir en spännande politisk thriller från verkligheten. Mm. Ja, tack för att du kom hit, Andreas.
Ja, men tack för att jag fick komma.
Tack för att ni har lyssnat. Glöm inte att prenumerera på podden för att inte missa när nya avsnitt släpps. Om du vill komma i kontakt med oss och tipsa om något du vill höra i podden, så kan du mejla oss på stockholm@moderaterna.se.